en podcast från Aftonbladet.
There are alarming reports now that Russian military commanders recently discussed how and when they might use a tactical nuclear weapon in Ukraine. And the fact that senior Russian military leaders were even having the discussions alarmed the Biden administration.
He should be clear that for the UK and our allies, any use at all of nuclear weapons would fundamentally change the nature of this conflict. There would be severe consequences for Russia.
Ja, enligt källor till amerikansk underrättelsetjänst så pratar nu högt uppsatta ryska generaler om att använda taktiska kärnvapen i Ukraina. Hur de här uppgifterna ska tolkas råder det dock lite olika meningar om. Vissa tolkar de eventuella diskussionerna som ett uttryck för de ryska generalernas frustration över nederlagen på krigsfältet. Andra menar att samtalen som uppgiftslämnarna refererar till har tagits ur sitt sammanhang. Samtidigt så menar uppgiftslämnarna att det inte finns några tecken på att Ryssland faktiskt börjar förbereda för en kärnvapendetonation. Men uppgifterna tas ändå på allvar och Pentagons presstalesperson John Kirby säger att de övervakar det här. Så huruvida taktiska kärnvapen i kriget ens kommer att bli verklighet eller inte vet vi förstås inte. Men idag i Aftonbladet Daily tänkte vi ändå prata lite om taktiska kärnvapen och vad det är för något. På vilket sätt skiljer de sig från det som vi vanligtvis bara kallar för kärnvapen? Hur stor skada kan de göra och på vilket sätt? Om Ryssland skulle använda taktiska kärnvapen, skulle det vara steget in i ett tredje världskrig? Och hur stor är risken att Putin tar det ödesdigra beslutet att faktiskt avfyra kärnvapen? Jag heter Vilma Ljunggren och med mig idag har jag Niklas Wendt, reporter här på Aftonbladet. Han får börja med att kommentera vad vi egentligen vet om de här uppgifterna som har lämnats till den amerikanska underrättelsetjänsten.
Det rapporterades ju i amerikanska medier i onsdags. Det var New York Times som var först med det, tror jag. Och vi vet ju inte riktigt på vilken nivå det här har skett. Eller så mycket om vilka som har deltagit i samtalen. Men det man kan ta fasta på är väl då att uppgifterna enligt de här källorna sågs på med oro i Washington och europeiska huvudstäder.
Och det har ju diskuterats kärnvapen ända sedan Ukraina-krigets början. Hur oroande är just de här uppgifterna? Är vi liksom ett steg närmare det läskiga?
Ja, om man ska ta de här uppgifterna först då, så är det några saker som ändå talar emot att just de skulle vara särskilt allvarliga. Och det första är ju såklart att militärer alltid diskuterar. Och att det vore väl snarast konstigt om de inte diskuterade en möjlig kärnvapenanvändning på någon nivå. Eftersom Ryssland ändå har de här vapnen och en doktrin för när de kan tänkas användas. Det andra är att Putin inte förefaller ha varit en del av den här diskussionen, och eftersom det är Putin som till sist kommer bestämma när man sätter in kärnvapen, så hade det varit betydligt mer oroande om han också har deltagit i den diskussionen. Det finns heller inga tecken på att ryssarna har flyttat några kärnvapen eller gjort några andra förberedelser för att använda dem. Och för det fjärde så höll Putin ett tal förra veckan där han sa att Ryssland inte planerar att använda kärnvapen. Att de inte ser något behov av det, att det inte finns någon poäng med det, varken politiskt eller militärt. Men om man bortser från allt det där då, så är det klart att det finns fog för att se att vi är närmare en kärnvapenanvändning än på mycket, mycket länge. Kanske någon gång sedan den senaste atombomben släpptes 1945. Om man tänker sig den här traditionella liknelsen med en eskalationstrappa som man rör sig upp för mot kärnvapenanvändning, så har ju Putin redan tagit flera steg upp på den som ändå är tydligt eskalerande. Det är den här mobiliseringen av ryska civila, annekteringen av de här fyra regionerna i östra och södra Ukraina, utvidgade attacker mot Ukrainas energiinfrastruktur. Och om det är så att Ryssland ligger bakom den här sprängningen av Nord Stream, så är det en sak som också kan räknas in där i eskalationen. Så det är ändå ett väldigt allvarligt läge då.
Men vad är då ett taktiskt kärnvapen till skillnad från när man bara pratar om kärnvapen?
Ja, man brukar ju, det är väldigt brett att skilja mellan två typer av kärnvapen. Det är taktiska och strategiska. Strategiska är de här stora, långräckviddiga robotarna som man avfyrar från silos eller flygplan och som existerar i rent avskräckningssyfte. För de är så oerhört destruktiva att det är svårt att se dem användas utanför ett rent domedagsscenario. Taktiska kärnvapen är då lite mindre kraftfulla vapen typiskt sett, som är tänkta att kunna användas mot en fiende på slagfältet. Så de har typiskt sett lägre sprängverkan, kortare räckvidd. Men en kryssningsrobot av typen Kaliber som Ryssland har med en kärnvapenstridsspets kanske har en räckvidd på 2000 km. Så det är ändå väldigt långt. Det täcker in större delen av Europa från Kaliningrad. Sen är frågan hur viktig den här skillnaden är egentligen. Att använda kärnvapen överhuvudtaget är ju ändå att bryta ett tabu som hållit i 77 år. Och just det kanske är det viktigaste steget snarare än hur stor sprängverkan det enskilda vapnet har.
Men om man ponerar att ryssarna till exempel skulle skjuta iväg en kärnvapenstridsspets mot Ukraina. Hur stor skada skulle den kunna göra?
Ja, det beror ju på vilken sprängverkan det är. Alltså de här taktiska kärnvapnen, finns ingen liksom allmän definition av hur starka de är. Det kan gå från någon tiondels kiloton till 50 kiloton. Den här bomben som USA släppte över Hiroshima hade en sprängverkan på ungefär 15 kiloton då. Så det är ändå väldigt destruktiva vapen. Den kraftfullaste konventionella bomb som USA har använt för några år sedan, den som kallades MOAB, the mother of all bombs, den hade en sprängverkan på 0,011 kiloton. Och det är liksom i nivå med de minst kraftfulla kärnvapen som någonsin tagits fram. Så de flesta som existerar idag är mycket starkare än så. Och de skulle göra en enorm skada som är nästan svår att föreställa sig.
Jag såg till exempel en illustration av att ett taktiskt kärnvapen ändå skulle kunna slå ut en yta stor som Stockholm till exempel.
Ja, men det skulle det nog kunna göra beroende på då, hur stor sprängverkan den har. Men chefen för det här fredsforskningsinstitutet SIPRI som heter Dan Smith som jag intervjuade här i våras, han sa att två ryska stridsspetsar mot Stockholm skulle förstöra hela staden egentligen. Det skulle bli en väldigt djup krater som skulle fyllas med vatten då, eftersom Stockholm ligger på öar. Och det skulle skapas ett enormt eldklot och en tryckvåg som rör sig då med 1200 km i timmen och totalförstöra alla byggnader inom en radie av 5 km från nedslagsplatsen. Så det är ju en väldigt omfattande förstörelse.
Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hur mycket kärnvapen Ryssland egentligen har, det finns det lite olika siffror på. År 2019 så uppskattade Totalförsvarets forskningsinstitut att det ryska försvaret förfogar över cirka 700 taktiska kärnstridsspetsar. Är det mycket eller lite utifrån ett militärt perspektiv? Vi hör vad Niklas Wendt säger.
Det beror lite på vad man jämför med. Jag har sett amerikanska uppskattningar som har fått det till 2000 och det är kanske inte så himla noga. Men både USA och Ryssland har ju över 5000 strategiska kärnvapenstridsspetsar var, även om det i USAs fall då är bara drygt 1700 som man kan använda då, med hyfsat kort varsel. Men det är klart att det är ganska många. USA har ungefär 100 taktiska kärnvapen förvarade i Europa, så jämfört med det är 700 eller 2000 ganska mycket. Men det speglar ju också de här, hur olika starka de här makterna är så att säga. USA kan ju möta alla angrepp konventionellt och ändå förvänta sig att vinna. Men skulle Ryssland hamna i konflikt med NATO till exempel, så skulle de ju hamnar i ett väldigt stort underläge som man antagligen har större intresse av att kunna väga upp med kärnvapen.
Och om vi ser lite till oss här i Sverige, om ett taktiskt kärnvapen avfyras mot Ukraina, kan radioaktiviteten nå ända hit?
Ja, det kan det nog. Om vinden ligger på i rätt riktning så att säga, så kan nog radioaktivt nedfall föras in över Sverige. Men det är ändå ganska stort avstånd, så Strålskyddsmyndighetens uppfattning är väl att man inte ska behöva gå ner i skyddsrum och äta jodtabletter och utrymma några områden eller sådär. Däremot så kan ju nedfallet kontaminera dricksvatten och livsmedel och framförallt kanske jordbruksmarker då, som gör att det ändå kan bli en indirekt påverkan på människor.
Och vad skulle det innebära för liksom storpolitiken om kärnvapen används? Är det då att vi går in i ett tredje världskrig?
Ja, det är ju risken att det eskalerar väldigt snabbt och kraftigt. Det måste ju ändå vara överhängande då. Och varje reaktion som sker på en sån användning kommer ju föda någon typ av motreaktion som gör att det väldigt snabbt blir svårt att göra någon sorts prognos runt. Så det är ingen som riktigt kan förutse vad som kommer hända. Men mycket beror förstås på vad Ryssland gör, alltså vilken typ av kärnvapen de använder, var de spränger det, hur många som dör och skadas och allt sånt där. Och det kommer ju påverka hur USA svarar då. Och USA har ju sagt att de kommer att svara på ett sätt som blir förödande för Ryssland, men inte vill att precisera det mer än så då. Men det som de flesta experter föreställer sig ändå att USA på något sätt kommer svara med konventionella vapen, förmodligen mot de ryska styrkorna i Ukraina då. Alltså inte avfyra egna kärnvapen. Men även det så drar ju in USA i kriget. Och ett kraftfullt angrepp mot de ryska styrkorna som liksom sänker deras förmåga att vinna kriget kommer ju inte precis att minska risken för att Ryssland använder ytterligare kärnvapen. Det har man ju svårt att tänka sig. Så ja, man står ju inför en eskalationstrappa som ingen riktigt kan förutse, och det är ju alltid en jättestor osäkerhet. Sen vet man ju inte om svaret. Alltså, Barack Obama satte upp en röd linje för Syriens diktator Bashar al-Assad som gick vid användning av kemiska stridsmedel. Men när Bashar al-Assad använde kemiska stridsmedel så gick inte USA in militärt i Syrien i alla fall. Så det går ju aldrig riktigt att veta exakt vad som kommer hända.
Vad innebär Sveriges eventuella NATO-medlemskap för vår inställning till kärnvapen? Det har ju varit lite kontroversiellt där.
Ja, det har ju det. Det är ju fortfarande en öppen fråga kan man säga. Och det blev ju viss uppståndelse häromdagen då när överbefälhavaren presenterade sitt militära råd till regeringen. Och där han sa att han inte tyckte att Sverige skulle gå in i NATO med några förbehåll. För det tolkade ju många då som att vi inte skulle säga nej till att förvara kärnvapen i Sverige. Och det blev väl möjligen något överdrivet intresse för just den saken, eftersom det är fortfarande fullt möjligt för Sverige att säga nej till kärnvapen senare, även om man inte går in med det förbehållet från början. Men det speglar väl lite att det här med kärnvapen är en väldigt laddad fråga. I praktiken så kommer väl NATO-medlemskapet inte föra med sig någon förändring så. Däremot så är det så att om Sverige går med i NATO så binder vi oss till den här lite mer pragmatiska kärnvapenlinjen som går väl ut på ungefär att jo, ja visst, kärnvapen är dåligt och farligt då, men eftersom alla andra har dem så måste vi också ha dem. Det är väl ungefär så som är NATOs officiella hållning i det där.
Men du som kan det här, hur stor är chansen att Putin kommer använda kärnvapen, tror du?
Det är jättesvårt att bedöma. Det är ju den frågan som alla liksom ytterst brottas med så i alla västländer när det gäller hur man ska förhålla sig till hela Ukraina-konflikten. Liksom var går den gränsen där Putin kan tänka sig att göra det? Jag vågar inte se om det. Det är alldeles för svårt att säga, och det kräver en tillgång till hans innersta som inte jag har.
Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Niklas Wendt, reporter här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Ljunggren och tack för att du har lyssnat, så hörs vi snart igen.
Hold up. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.